Det känns ändå som att det är på väg att bli en liten wall of worry. Att vi bara kommer grinda upp försiktigt och börsen eller bebisen har ingenting att fokusera på. Ofta så är det ju alltid någonting man alltid har i sikte. Oavsett ifall det är Kina eller om det är Trump eller om det är Ryssland, Ukraina eller om det är räntor. Alltså bebisen fokuserar alltid på någonting. Men just nu känns det som att det finns ingenting riktigt läskigt där ute som gör att vi skulle kunna falla 10% på en vecka. Utan vi kommer bara grinda försiktigt uppåt och när väl den där saken händer så är det redan för sent ändå.
Hej, du lyssnar på Antilop Podcast med Syding.
Och Mr. X.
Vad ska vi prata om idag? Lite geopolitik?
Kanske lite, ja exakt, mer geopolitik. Förra gången snackade vi väldigt mycket om hur Ukraina och Ryssland och hela den falangen slog om hela världen. Men nu är det en liten ny spaning ute och det är att vi kanske har en ny superstat på gång.
Vilken pratar vi om då? Är det Ryssland?
Ja, exakt. Oj, jag blev helt överraskad. Men ja, det är Ryssland.
Ja, vad är det för utveckling som du ser att Ryssland håller på med nu som innebär att det här som ser ut som en failed state mer eller mindre faktiskt kan resa sig igen?
Ja, alltså om man kollar på världen så finns det en speciell sysselsättning och aktivitet kring vissa grader på jorden. Om man tar från Texas, mitten på Europa till Kazakstan, så det är där produktiviteten är som mest. För medeltemperaturen är mellan 11 och 15 grader. Och när du har någonstans över eller någonstans under så blir produktiviteten inte lika bra. Och det innebär att man placerar all industri i de områdena. Men med tanke på att temperaturen blir varmare och att olika liksom, geografiska punkter förändras, typ som att Ryssland eller Indien och Kina helt plötsligt går i krig, då förändras den här produktivitetslinjen som man kan dra över hela världen. Vilket gör att det här kommer flyttas upp. Och det kommer komma mer och mer till Ryssland. Och det stora problemet med Ryssland som har varit innan det är att nästan 60% av all landyta är frost. Vilket betyder att du kan inte bruka marken, du kan inte mina och du kan speciellt inte gå NSR, har jag för mig att det heter, Northern Sea Route. Så istället för att åka, all shipping kommer ju från Kina, sen ska du åka till Rotterdam. Så antingen åker du via Java Sea, alltså genom Malacca och sen till Bengal och sen genom Röda havet, sen in i Svarta och Mediterranean och hela det här. Och sen kommer till Rotterdam. Men det tar för mig 38 dagar och sånt där. Men ifall du kör den alltså Bering Sea-vägen och sen via Arktiska havet så tar det nästan 20 dagar. Men problemet idag är att nästan finns det inga isbrytare och sen att Ryssland har det helt enkelt täckt med för mycket is.
Då har jag ett par frågor. För det första, var kommer den här informationen om den här produktivitetsbältet? Och gäller den, det gäller alltså inte bara jordbruk utan det gäller industriell produktivitet?
Ja, det är all industriell produktivitet.
Och det går över hela världen egentligen, ett produktivitetsbälte?
Ja, det är som en litet Bollinger Band som går igenom hela jordklotet och där har du den mest produktiva industrierna. Och det förklarar sig själv. Liksom. Du kan inte ha stora industrier i någonting som är väldigt varmt. Alltså det funkar inte.
Så det är någonstans mellan Madrid och Sundsvall som det ser bra ut?
exakt. Men i alla fall spaningen är åtminstone att det kommer ske en sån stor förändring när du kan förkorta ner dagarna. Det tar som sagt 38 dagar och åka från Shanghai till Rotterdam, men så kan du förkorta det med till 20 dagar om du åker via den arktiska vägen.
Så klimatförändringar tar ju ganska lång tid, men är det så att det redan har öppnats upp där uppe så att det faktiskt går att åka? Det är väl inte så att det bara förändras över en natt, utan det är snarare så att nu är det isfritt många fler dagar än det brukade vara och så blir det fler och fler.
Absolut. Inte riktigt så bra koll hur liksom snabbt det kommer gå, men jag tror att forskarna räknar på ett estimat att om 30-40 år. Så det är väldigt långsiktigt play. Men hela spaningen går väl egentligen ut på att man ska köpa norska shippingbolag, typ som Bell Ships, MPC Container, Cool Company och lite sådana play. Och om man bara ska referera till hur hela 2023 ska gå med hela Rabbit-året. Vi kommer hoppa fram och tillbaka.
Och de här norska rederierna, är det så att de då har någon som isbrytarklasser på sina skepp?
Delvis det, men också ta Bell Ship, de har en av de största båtarna med så här kranar, vilket gör att de är extremt nischade och det är sjukt fint management. Det är väldigt bra uppstyrt. Men sen också bara, det är väldigt intressant hur hela shipping längden eller hela konstruktionen är uppbyggd när Kina väl drar på kranarna. För det kommer bli sånt jävla tryck.
Och vad är de här bellships med kranar på? Alltså vad är det då för någonting?
Tunga kranar. Alltså när du lyfter av och lyfter på saker och ting.
Mm, och det är just det att de här skeppen har den konstruktionen på själva skeppen och det är inte vanligt?
Nej, det är väldigt ovanligt. Och bara, det kan ju vara containership, det kan vara very large crude tankers, det kan vara vad som helst. Bara hela shipping-sektorn just nu är så himla intressant. Ifall det här nu kommer ske, och sen hela, inte apropå det, men en annan grej med att, alltså inte bara med att den här vägen kommer öppnas upp, men också att när du väl ska fara den vägen så måste du också etablera vissa strategiska punkter. Ta till exempel Grekland och Kina. De fick ju en liten hamn där nere och de har ju influerat Grekland rätt så mycket genom bara ha sin
Så Kina, lilla Kina har en hamn på Grekland? I Grekland?
Ja, och för att de åker den vägen och då måste de tanka eller vad det nu är där. Och bara hela den grejen att vem är det som kommer ta över Arktis? Vem är, alltså det låter jättekonstigt men jag tror verkligen att det är framtiden där uppe. Det är där allting kommer hända. Det är så enormt stor yta som inte brukas och som kan förkorta hela, alltså du sparar liksom billions och åker den vägen. En annan grej kan också vara att alltså Ryssland kanske idag ses som en supplier till Kina. Och det är absolut inte så Ryssland vill bli sedda. De vill ju bli sedda som en superstat. Men ifall du mäter Rysslands ekonomi så är inte de större än en liten kinesisk provins. Och hela den...
De kantrar ju lite åt fel håll nu med det här kriget i Ukraina. För det innebär ju att det är nästan bara Kina de kan sälja till nu. För att Kina inte har någonting emot att köpa av Ryssland.
Kina, Indien, de andra superstaterna. Men det är också en annan grej som är intressant. Att Europa går ju nu från att vara... Förut hade man ju olja och gas. Och det är, ofta så handlar man ju med länder som är inte så icke-demokratiska. Och vilket egentligen är bättre för dig som köper. För det är ju mindre komplikationer. Medan om du handlar med en stat som är väldigt demokratisk så kommer det bli otroligt mycket mer problem. Säg att du går från olja och gas och sen ska du gå till mineraler. Alltså zink, kobolt, litium, alla de här grejerna. Det finns typ 6 länder som producerar de här grejerna. Och de är ju mycket mer komplicerade än om du ska köpa olja eller gas från Ryssland.
Och nu tänker du liksom själva råvaran. Så att om jag vill köpa olja, då är det bättre att jag köper av Ryssland än av USA. För att det är säkrare leverans.
Ja, USA. Det kommer ju bli 1000 gånger mer problem att köpa energi från USA än från Ryssland. Det låter ju konstigt, men det säger sig själv om man kollar på hur saker och ting är uppbyggda med regulations, olika tax och allt möjligt. Vad händer liksom med alla energibolag i England? Alltså de får den här windfall tax hela tiden. Det är ju...
Ja, man kan ju kanske också säga att det var lite jobbigt. Eller vi säger så här. Gasleveranser från Ryssland är inte heller helt oproblematiska som jag har märkt i vinter.
Nej, det är ju faktum att det är ett krig också som är emellan. Men det är också en annan place. Hur länge kommer Putin egentligen sitta, om man har lite långsiktigt tänk? Alltså, hur länge kommer Putin egentligen sitta vid makten?
Ja, alltså, jag har ju haft min tes att han inte har särskilt många år kvar rent fysiskt, utan att han dör av naturliga orsaker, eller onaturliga. Men att det handlar om bara ett par år. Men när jag satt igår, eller var det förrgår kanske, och käkade middag med Alexander Bard, så då sa han nej. Han kan gott och väl leva 20 år till. Jag har lite svårt att se en 92-årig Putin. Men å andra sidan, han har ju råd till de bästa läkarna. Så kanske det. Jag hörde någon annan som pratade också om just att en nästan motsatt tes till din om en superstat är att det ligger väldigt nära till hands nu att alla kringliggande länder i princip styckar upp Ryssland. Alltså att, och det kanske är en av de bakomliggande orsakerna till kriget också. Att det här är för att ena Ryssland. Men risken är att det får precis motsatt effekt. Att nu, om de faktiskt tappar Ukraina och Krim, då har ju Putin och Ryssland verkligen försvagats. Och då kanske de här staterna runt omkring, de fjärmar sig ännu mer från liksom den ryska centern.
Problemet är bara att om man tar alla länder som ligger i Estonia, Lettland, Litauen, Bulgarien, nästan 100% av deras energi kommer ju från rysk gas. Så hur ska du försörja hela Europa? Det här är fortfarande ett stort stort frågetecken nästa år. Alltså vad händer 2023, 2024? Hur löser du? Alltså det var redan ett energiproblem innan Ryssland och Ukraina började fightas. Hur löser du dels säkerheten, men också alla mål med ESG och sen den ekonomiska biten? Alltså hur får du ihop alla de här tre variablerna?
Gasen och oljan, den måste ut från Ryssland. Den måste säljas, för den måste användas. För vi använder mer gas och mer olja varje år. Och prognoserna för det är liksom 5-10 år framåt i tiden, så kommer vi fortfarande använda mer olja och gas varje år, oavsett hur snabbt vi försöker bygga ut sol, vind och vatten. För det hinner inte med. Vilket alltså innebär att allting, det måste ut från Ryssland, i alla fall någon väg. Så att jag håller helt och hållet med där. Men uppenbarligen så det kan ju alltid hitta någon ny väg, även om det är via Kina och Indien. Och sen säljer ju de ändå vidare till någon som behöver. Men jag håller med om att med Tyskland i färskt minne så är det lite svårare för Kazakstan att säga att vi bryter oss loss här.
Men kanske fortsätta på den, slänga lite mer rapporter. Det har kommit ut. Dels Meta idag, upp 20%. Och sen hade vi ju Spotify också.
Ja, det är ju fantastiskt. Jag har ju varit lång Spotify och Meta. Och jag gav upp i Spotify precis innan rapporten. Och då fick man liksom se 10% gå upp, som jag missade.
Sen 5% igår.
Och 15%. Och Meta sålde jag hälften innan den här rapporten. Så missade jag de här 20%.
Det är ändå lite att gambla på ett sätt när man tar stora positioner innan en rapport. Du har ju ingen aning om.
Ja, dessutom så hade ju faktiskt positionen vuxit organiskt med 50% också. Så att sälja hälften var inte så farligt egentligen. Det blir ett ganska bra tillskott ändå. Men i det här sammanhanget så jag är ändå, alltså uppenbarligen i och med att jag säljer av innehaven, så är jag ju också förvånad över styrkan i de här aktierna.
Men är inte du lite färd över alla recessioner som har varit back in the days med en coronabotten? Alltså bottnar och krascher formar ju ändå ens personlighet efter ett tag. Och det är inte jättemånga. Den enda kraschen jag var med om, det är 2018-17 där och sen nu corona. Och sen ifall du vänjer dig med att alltid få en V-shape, alltså det är väldigt sällan du har en V-shape hela vägen upp i 2 år. Så egentligen så tänker du väl på ett sätt rätt, eftersom att det oftast är ett lägg till ner.
Ja, och jag tittar ju på värderingarna och på tillväxten i vinster. Det är liksom hela mitt fokus. Och när jag ser att värderingsmultiplarna är som felaktiga i förhållande till den tillväxten som jag ser framför mig, då blir det svårt att hålla ut och chansa lite extra på att det ska fortsätta upp. Det är liksom inte så jag kan bygga upp portföljen. Och Meta och Spotify, vi kan ta Meta framförallt. Där står vi håller på, vi är mitt i ett skifte där det blir svårare och svårare att ta riktigt bra betalt för annonser.
Men så här, tror du att Meta kommer stå i $400 igen?
Ja, någon gång. Men om det är om 20 år så hjälper ju inte det så mycket. Och just nu så står alltså kursen i ungefär 180 efter uppgången i natt. Bara för referens. Och den kommer ju från ungefär 90. Så, dessutom så tror jag ju att vi är på väg in i en ganska rejäl konsumentledd recession.
Där vi pratade får se... förut om att hela ads-sektorn har förändrats. Alltså att hur du skrapar data på internet för de här bolagen kommer förändras helt de kommande 2-3 åren.
Ja, men det håller ju redan på. Och, dels har du konkurrensmyndigheter som säger så här får ni inte göra. Dels har vi Apple som slutade tillåta spårning. Eller du måste själv aktivt gå in och säga jag vill kunna bli spårad av Facebook och Google för att det ska ske. Tidigare så skedde det automatiskt. Vi har ju andra förändringar också, till exempel inom sådana här app stores och liknande, där konkurrensmyndigheterna tvingade App Store att tillåta annonser och länkar ut från App Store. Jag har pratat ganska länge om det här med att nu är det regleringens år. Det har liksom inte riktigt tagit fart, men 2021, då blev det också verkligen så. Så nu har myndigheten, de har samlat kraft och gör det här med mycket större intensitet och framgång än de har gjort ända sen fighten mot Microsoft. Microsoft för länge sedan, när Microsoft hade ju monopol på sökmotorer på internet, kan man säga, för att de hade Netscape inbyggt i operativsystemet.
Men man får inte glömma att...
Nu är det här ju nästan skrattretande. Hur kunde ni liksom sätta dit Microsoft för att de hade ohotat monopol på sökmotorer?
Det är väl bara att köra Bing istället för man nu gör det.
Konkurrensmyndigheterna, de har förberett sig och tänkt efter och sett till att den här gången så ska vi ha mycket tydligare case när vi går på något av företagen. Och det visar sig också att det går. Det funkar. Det betyder att jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att tro att de här företagen kan fortsätta att verkligen bara tälja pengar och växa så fort som de har gjort förut. Det finns alltid konkurrens. Och ett annat sätt att se det på, det är att churnen, alltså rotationen i topplistorna på vilka som är de största företagen på i Standard & Poor-indexet, den ökar för varje år. Alltså det blir alltid lättare och lättare att tappa sin plats bland de stora. Men nu så tror de flesta att nej, men vi är ju ett paradigm där det är bara de 5-10 största. De kommer bara fortsätta bli större och större och få starkare och starkare ställning. Men jag tror att just det här, den här regleringsiven och teknisk utveckling, den innebär att du kan förändra den här spelplanen fortare än du brukade göra.
Ja, det är lite läskigt hur mycket makt de här stora bolagen har. Men säg Twitter, Facebook och...
Men Alphabet och
Alphabet, exakt.
Apple, Amazon.
Det är ju fem stora bolag som egentligen typ styr hela världen.
Mm.
Alltså, vad händer ifall Microsoft skulle lägga ner allting? Helt plötsligt så dör alla datorer.
Men ta ett annat exempel. Så har du hela halvledardöden som håller på nu. Intel var ju också ett sånt här företag som man tyckte, de styr världen. De var helt ohotade. Nu är de liksom marginaliserade. Men det enda man liksom vet om Intel är att kursen bara faller hela tiden och de har svårt att sälja sina produkter för att det är för liten efterfrågan och de ligger efter. Så att de kunde bli omkörda av TSMC och Nvidia, det är egentligen som någonting som, hade du sagt det till någon år 2000, att 25 år senare så kommer Intel vara mycket mindre på börsen och folk kommer inte ens bry sig om det här företaget som styr världen.
Ja, det är läskigt när det roterar så snabbt in andra olika tillgångar.
Mm. Och jag menar, jag gjorde ju ett försök här till ett play på Intels comeback med att de är på väg in med kontraktstillverkning och de är onshoring till USA. Ja, det är klart, jag förstår ju också att det kommer ta tid, men då trodde jag ju faktiskt också att det var lite brist på halvledare och att det kunde bli ännu värre på grund av kriget och på grund av Ukraina-kriget och på grund av vad man pratar om med Kina och liksom sätta på strafftullar för deras tillverkning. Men
ofta har man inte hört det.
Ja, men istället så blev det det värsta halvledaröverskottet på 25 år. Och nu varnar, jag sa det i förra avsnittet också, att nu varnar Intel för att de kan tappa 40% av försäljningen year over year i ett kvartal. Och samma sak, det var någon underleverantör till Apple som var ute igår, tror jag det var, och sa att vi kommer också nästa kvartal tappa 38% av försäljningen. Så det är verkligen en pågående halvledardöd just nu. Och vi är på väg in i sannolikt en konsumentledd recession där vi får se efterdyningarna av de här överinvesteringarna och överkonsumtionen i samband med coronaepidemin.
Det här var lite intressant. GDP var ju upp senast i USA, men ifall man kollar egentligen på den hårda datan så var det egentligen bara för att inventory, det var ju en sjukt stor bild där. Medans private investment var ju ner 26% eller någonting. Så det bettar ju egentligen på att om du är ett företag så bettar du på att konsumenten ska köpa lagret. Men vad händer ifall konsumenten svänger på en femma och sen helt plötsligt inte köper upp lagret? Vad händer då med de här bolagen?
Det snackades ju också om att det är... jag kommer inte ihåg vilket bolag det var som sa det, men du kan se i data att det har reats ut väldigt mycket lager här i december. Och det är också en indikation på att det saknas den här liksom riktigt grundmurade efterfrågan, utan bolagen, när man rear ut, då är det ju liksom just gamla lagerprodukter man säljer, snarare än producera nya och kunna få avsättning för fullprisprodukterna. Det gäller inte minst PCs, men också telefoner.
Ja, men jag skulle ändå vilja komma tillbaka till att det är the rabbit year. Det är 6 av 7 gånger så har det varit ett positivt år.
Ja, men så här, vi är ju nu också mitt i presidentcykeln.
Presidentcykel, och jag lyssnade på Powell igår och jag tror jag aldrig hört en man vara så soft. Alltså, det var sånt jävla smöreri. Ja. Det var verkligen... Han var ju tvungen att hålla upp en liten fasad, men som sagt, aldrig hört en sån mjuk ton när han har pratat på sin presskonferens. Det har verkligen varit otroligt skicklig igår. Så det var över förväntan.
Och samtidigt, som du säger, rabbit year, jag tror att vi, som vi har spanat många gånger tidigare, kommer få se just det här att ibland överraskar till exempel jobbsiffror på uppsidan, ibland på nedsidan, inflationen ibland på uppsidan, ibland på nedsidan, och att det kan vara ganska stora överraskningar åt båda hållen, och att reaktionerna på överraskningarna också blir onödigt stora, för att folk är, alltså placerarna är nervösa över vad det här ska ta vägen. Man vill hålla tummarna för att det inte blir en recession, och att man egentligen redan har tagit höjd, ganska mycket höjd i och med börsnedgångarna förra året.
Det känns ändå som att det är på väg att bli en liten wall of worry, att vi bara kommer grinda upp försiktigt och börsen eller bebisen har ingenting att fokusera på. Ofta så är det ju alltid någonting man alltid har i sikte, oavsett ifall det är Kina eller om det är Trump eller om det är Ryssland och Ukraina eller om det är räntor. Alltså bebisen fokuserar alltid på någonting, men just nu känns det som att det finns ingenting riktigt läskigt där ute som gör att vi skulle kunna falla 10% på en vecka, utan vi kommer bara grinda försiktigt uppåt, och när väl den där saken händer så är det redan för sent ändå.
Vad som alltid behövs för att sänka en börs, det är att det tas ut pengar. Pengarna måste vara någon annanstans.
Och nu plöjer folk fortfarande in pengar i börsen. Ifall du kollar på leverage fund och asset managers, det finns på barchart.com, och sen bara gå in på S&P och sen kolla kottdatan.
Och framförallt retail har köpt, alltså verkligen köpt dippen. De köper mer än de har gjort på...
Retail köper mycket mer än vad man nu ska kalla dem, smart money. Men det är intressant.
Ska man lita på stupid money eller smart money här då? Att det är lite typiskt läge också när du har mycket insiderförsäljningar och när det är den vanliga privatspararen som kastar in pengarna vid årsskiftet.
Men någon som synar Fed, det är ändå guld. Satan vad går nättaket. Det är så jävla obvious att de som handlar guld förstår redan att okej, men Fed kommer pivota, vilket betyder mer QE, och på så sätt så kommer inflationen, oavsett vad nu Fed säger, kanske hamna mellan 3-4-5%, och då måste du ha guld i portföljen.
Ja, och det är alltså så här, det är ju verkligen inprisat i räntekurvorna och i eurodollarmarknaden att det kommer en pivot, och den kommer en kraftig pivot. Det är rätt märkligt att vi är fortfarande i räntehöjningstagen. Powell var ju också tydlig med att det är inte så att vi kommer sluta höja, utan det kommer 25 år som en klocka.
Ja. Vi ska fortsätta till vårt mål, och sen så får vi se hur det ser ut. Ja,
och sen är det ändå redan inprisat typ 100 punkter sänkning.
Ja, jag trodde ändå att det skulle vara jag var ganska säker på, eller säker, men bättre ändå på att det skulle vara lite dragläge där vi har några punkter där vi kommer tillbaka. Inte bara, det kom ju för sig tillbaka lite grann, men reaktionen var ju inte alls det man hade väntat. Man trodde ju att inflationen skulle fortsätta upp igen lite till och sen komma ner. Men nu har det ju verkligen droppat som en sten. Mm. Man får faktiskt erkänna det. Det har det gjort.
Ja, och så tillbaka igen då till min favorit Jeff Schneider. Han var så himla tydlig i ett av de senaste avsnitten med att det var ju aldrig ens någon inflation egentligen. Det var liksom, alltså han gillar ju att leka med orden, men vad han menar är att det här var helt och hållet bara en supply-chock.
Ja, sen får man också räkna in att vi har de sjukaste anomalierna i hela världen. Vi trycker 40% av alla pengar som någonsin tryckts under ett år. Vi har krig i Ukraina, vi har Kina-USA-krig, energikris i Europa. Alltså det är sådana anomalier, sigma-event som inte går att jämföra. Och sen så har vi, om du kollar de senaste 10 åren, haft en stadig inflation på 2,5-3% eller någonting. Mm. Det är inte så att du får helt plötsligt 10% bara för att ingenting, bara för att centralbanken trycker lite extra pengar. Alltså, det är sjuka anomalier. Det är det man måste ha i baktanken.
Ja, så ena sidan så har man en wall of worry. Verkligen en wall of worry här. Alltså det är massa små saker, eller ganska stora saker, som så länge de inte blir värre, då kan börsen bara liksom trickla på uppåt. Och särskilt om det finns pengar tillgängligt, alltså att man har pengar över från efter att ha handlat sin mat och betalt sin hyra och sin el, då kan det åka in på börsen. Eller om företagen gör bra vinster, ja, men då finns det också pengar där som letar sig in i obligationer och på börsen. Och samma sätt om stater stimulerar på olika sätt, då tricklar ju de pengarna, de rinner liksom också ut i systemet, och allt som är överskottslikviditet, det leder förr eller senare på något sätt till stigande börskurser också. Men det är det ena sättet att se det på. Det är verkligen en perfekt lagom wall of worry, massor med saker som du kan oroa dig över och sen successivt slutar oroa dig lite grann över. Men på den andra sidan så är ju också alla de här sakerna är ju på riktigt. De ökar osäkerheten i världen. De gör att företag inte vågar riktigt investera, inte vill anställa massa extra, utan snarare så är det som Spotify. Man säger upp folk inför vad som ser ut att liksom faktiskt bli en riktig recession.
Ja, en deglobalisering är inte direkt positivt för handel. Det är egentligen det som skapar fred i världen, att vi handlar med varandra och har stabila kontakter.
Och då ska inte, i den situationen, så ska inte börserna vara mycket, mycket dyrare än de brukar. Och nu är det fortfarande så att price-sales-värderingen på Standard & Poor's 500, den är mer än dubbelt så hög som det historiska medianen, snittet. Ja. Så den ska alltså ner 50%. Att börsen ska halveras från 4 000 till 2 000 bara för att det ska vara normalvärderat ur ett historiskt perspektiv. Alltså då är det inte ens billigt ur ett historiskt perspektiv. Och det här är då liksom i ljuset av någon slags världskrig och en recession, då det i normala fall egentligen ska vara lite billigare än snittet.
Så det du menar är att man kanske inte ska våga köpa tecken då?
Jag tycker verkligen inte man ska det. Men jag måste ju fortfarande ha en balanserad portfölj.
Utifrån en vanlig average Joe-person, han vill ändå vara med på tech-tåget, och tech har ju alltid outperformat oavsett vilken tidsperiod du tar i, som är lite längre än 10 år.
Mm. Ja, precis. Men har man 20
års... Det är
ändå
en liten rabatt här nere.
Ja. Men har man 20 års tidsperspektiv, då är det klart liksom att man måste ligga inom någonting som har en inneboende sekulär tillväxt, som någonting som växer mer än ekonomin. Och då är det förstås innovativa företag som man måste ligga i. Så det är som alltid i generella rådet att månadsspara i en bred aktieportfölj eller möjligen en teknikportfölj. Men när man gör det, då ska man också veta att man utsätter sig för risken att man får 10 år med en rejäl nedgång i sin techportfölj. Men sen kanske man får 10 år då det går upp 4-5x istället.
Men är 2023 ett år där man ska köpa tech?
Nej, jag tror inte det. Alltså, nu har man redan gjort det med besked här i januari. Jag tror att man har tömt ut techsektorns möjligheter för i år. Sen kan det ju förstås fortsätta gå upp ett par månader till. Vi är i presidentcykeln. Den varar till sista april ungefär. Det har alltid gått extremt. Alltså, i genomsnitt så i presidentcykelmånaderna så går alltså börsen upp 6 gånger så mycket som den gör alla andra månader. Alltså, så månadsavkastningen är 6 gånger så hög under presidentcykeln än alla andra månader. Och det här gäller fram till april i genomsnitt. Då. Så det är klart att kämpa mot den makt som amerikanska presidenten sitter på när det gäller att stimulera. Det är onödigt. Man behöver inte...
tufft, men å andra sidan får man inte glömma don't fight the Fed. Alltså, det ska man nog alltid ha i bakhuvudet. Man får bara vara ganska duktig på att rotera när han väl skiftar orden så noga som han nu gör.
Och bara som kanske avslutande ord där om Fed är att om det nu ändå egentligen inte är en inflation och om recessionen ser ändå ut som att den kommer rulla igenom här. Det blir en recession helt enkelt, för att det finns för lite pengar över hos vanliga konsumenter efter just liksom höga matpriser och höga elpriser, höga boenderäntor. Så då faller ju också de inflationsprintarna, och de kan falla, det här är ju harens år, de kan verkligen hoppa fram och tillbaka på ett sätt. Nu har vi ju sett liksom inflationsprintar på 10% och snart kanske vi får se inflationsprintar på -1% i slutet av det här året kanske, eller början på nästa år möjligen. Och får vi, börjar man se det i CPI, då kan den här pivoten komma med liksom enorm kraft. För det är klart att om du har negativa inflationsprintar, då ska ju Fed stimulera med liksom båda händerna.
Ja, jag vet bara att vågen i Oslo, jag kanske är all in i ett rum.
All in i vad?
Jätter.
Ja, ja det är bra risknivå. Det är inte, ja.
Inte. Ska vi ta lite bitcoin och ether?
Ja, alltså där tror jag också att alltså, bitcoin och ether, eller hela kryptospacet, de är som de allra mest riskfyllda aktierna. Det är som att köpa AMC, den här konkursade biografkedjan.
Det är för sig en ganska bra slut på den här podden och en kontenta. Istället för att hålla på och köpa en massa techbolag, köp bara ether eller bitcoin och sen så slipper du hela den tjafset. För jag är rätt säker på att det kommer finnas kvar om 5-10 år och att det står betydligt högre.
Det är också en typisk riktig sån neutral eller så här informationsneutral risk on trade. Du behöver inte fundera på att du ska ha ett bolag under som du helst ska analysera eller förstå eller fundera på vad de har för kunder. Utan det här blir ett pure play. No revenues. Så, och bitcoin och ether, de beter sig som de allra mest riskfyllda aktierna. Så vill du köra risk on, så ja, jag tycker också att det är ett jättebra play. Det är lite grann som när man shortar eller gå lång bara ett index. För då har du neutraliserat bort allt det här liksom bolagstjafset. Men jag skulle ju liksom just nu undvika just kryptovalutorna. För jag tror ändå att det här januari-rallyt, det har väldigt snart spelat ut. Jag vågar tro att det är precis nu.
Jag tror du kommer grinda på och köra Wall of Worry och sen så ska man vara lång i krypto. Det ska upp till 100 000. Och med det sagt,
då har du lyssnat på Anti
Lu. CD.